بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أرسلت نيدنا القرآن يتنا قرآن تل ان باق ليدني ان لاغ ان رتس لينية ان خلية لينية من رتو فيل ونمت ام قرآن خلو اي قرآن دا الله سبحانه وتعالى سير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا سن لندنا قرآن den vägleder till det som är bäst. Det vägleder, denna Koran vägleder människan till det som är det bästa. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ Och den ger de troende glada budskap. الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ De som gör goda handlingar. När vi ser att Koranen är den bästa vägledningen, och det känner vi till, och att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat den, och det är hans tal som vi känner till, och att det är någonting som glädjer den troende, som är glada budskap för den troende, det som den vägleder till, så vet vi att Koranen inte endast kommer innehålla domar, halal och haram, rättigheter och skyldigheter, så som vi finner att folk oftast letar efter. När man pratar om Koranen, när man studerar Koranen, när man citerar Koranen mellan bröder, mellan systrar, mellan människor generellt, så finner vi att det oftast handlar om att känna igen en dom, rätt eller fel, veta om det är halal och haram, veta vad man har för skyldigheter, veta vad dessa skyldigheter bemöts av för rättigheter och liknande. Har man glömt att det även finns i Koranen och i profeten sallallahu alaihi wasallams sunna bud som är lösning på människors problem? Det är inte bara rätt och fel allt handlar om. Allting handlar inte i Koranen och sunnan generellt om bara vad som är rätt och vad som är fel. Hundratals verser handlar om lösningen på människors problem. Den vägleder människan till att bli det perfekta. Och denna vers tyder på att den vägleder människan till just det perfekta. Det glada budskap för den som väljer att följa den, det är genom att ta dessa bud och lösa sina problem och bekymmer genom den som man når det perfekta. Lösningen finns alltså även i Koranen på dagens problem, människors bekymmer. Saker och ting som folk har mellan varandra, disputer, fiendeskap, Koranen löser de problemen också. Det handlar inte bara om domar och rättigheter och skyldigheter. När vi tittar igenom de frågor som vi frågas, och när vi tittar igenom generellt de frågor som frågas, så finner vi att frågorna handlar generellt om en dom, rätt, fel, halal, haram, rättighet, skyldighet. Man tittar inte på hur verserna dessutom vägleder människan till det bättre och gör den perfekt. Och är lösning på problemen och vägleder och råder människan till att vara den bästa av människorna. För sannoliken den som följer denna Koran har följt den vägledning som är och leder till den bästa. Till att vara den bästa, till det bästa. När vi tittar på vad som finns för problem mellan människor, så finner vi att det finns diskussioner, argumentationer, tjafs, bråk, ilska, saker som leder till mod, hat, bojkott, som oftast egentligen grunda sig i hämnd, humör, avslöja varandra, trycka ner varandra, ha dåliga avsikter, och framförallt att om man nu blivit illa behandlad eller om man nu faktiskt har råkat ut för någonting illa, så är det för att man väljer att inte förlåta. Det här är den största anledningen till de problem som även Koranen löser, som folk glömmer att Koranen och sunnan löser. Folk går till psykologer, folk läser på nätet. Men Koranen och sunnan likså har lösningen på även dessa problem. En av de största problemen vi finner som finns mellan de troende, bröder som systrar, är att man har problem med varandra, man tar avstånd från varandra, man har bekymmer med olika människor och individer bland det troende, och man låter inte vara och man rättar inte till det, för att man, oavsett om man skulle ha ett dåligt humör eller inte just den dagen, eller om det skulle vara att man vill den illa, och om avsikten är någonting dåligt, eller om det handlar om en rättighet eller om det är en hämnd, så är det fortfarande att det går tillbaka till att man inte vill förlåta för att man är arg. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam simpelt i en autentisk hadith: La taghdab wa laka al-jannah. Bli inte arg och du får paradiset. Bli inte arg och du får paradiset. Vad innebär då i så fall att inte vara arg? Det är inte bara att vara den personen och att försöka så gott man kan med att vara den som inte blir irriterad på folk. När vi diskuterar med individer eller när vi pratar med folk, med bröder, med systrar om dessa problem eller bekymmer, och till exempel lägger fram den här hadithen: La taghdab wa laka al-jannah. Bli inte arg och du får jannah. Så ta den hadithen ordagrant och försöker med att inte bli irriterad hemma eller vara den som blir arg. Men hadithen nämner inte bara och leder inte bara till att personen ska förstå att han inte ska bli arg. Den betyder också att personen som är arg för någonting annat ska lägga ner det han är arg för. Att inte vara arg. Inte bara inte bli arg, utan även inte vara arg. Och allt det här går tillbaka till att vara förlåtande. När man tittar på människors kunskaper kring islam och kring religionen generellt, och kunskapen kring Muhammad sallallahu alaihi wasallam och hans sira, så finner vi att det finns människor som känner till väldigt mycket, som har lärt sig en hel del. Olika platser som profeten sallallahu alaihi wasallam var på, vilka årtal han gjorde hijra, vilka årtal han var på olika platser, som vilket årtal han gjorde hijra och liknande. Det här kan man lära sig, men man glömmer att ta till sig de delar av verserna och haditherna som gör människan psykologiskt till en bättre individ. Som gör människan till en bättre person. Inte bara kunskapsmässigt av att kunna massa grejer, utan också vara den som blir bättre. Och en av de största problemen vi har, som vi finner cirkulerar kring oss, som finns bland oss, stora som små, äldre och yngre, så är det att man vidhåller sin ilska och att man inte löser sina problem, och att man har antingen rätt eller fel, men man är arg på någon eller vägrar att förlåta någon. Därför handlar dagens lektion om den egenskap som det troende har, och vi kommer se med bevisen från Koranen och Sunna, verser från Allahs Koran och hadithen från profeten sallallahu alaihi wasallam, om dygden, förträffligheten, värdigheten av att förlåta, av att bara ursäkta, lägga ner och sluta bry sig. När man pratar med folk så handlar det om att leta reda på de verser eller de hadither som tyder på att du har rätt, eller som ger dig rätten. Varför har man inte vänt på det och istället försökt leta efter de verser i mångtal av de hadither i mångtal som lär dig att lägga undan och förlåta istället? Det handlar alltid om att leta upp vem som har rätt och att visa att man har rätt, och då har man rätt till hämnd också, och då har man rätt till att ta tillbaka sin rättighet. Men det är inte många som väljer att förlåta. När vi tittar på det troendes bråk mellan varandra, så grundar sig det i det här. Om man tittar på familjer som har problem, så grundar sig det i det här. Man är ilsken, något har hänt, någon sa någonting, någon antog att någon sa någonting, det hände någonting någon gång för länge sedan, och det kanske var så att den kanske tyckte, eller den kanske sa, för att någon sa att det kanske var så att någon, och ändå är man tills idag arg. Man är arg och förbannad, ilsken, med rätta eller med fel. Med rätta eller med att det är fel. Det är inte säkert att alltid det är fel. Man kanske inte alltid har fel i att vara arg. Du kanske till och med har rätt att vara arg för att det är du som har blivit illa behandlad. Men har du någon gång tänkt på att lägga ner och förlåta? Har du någon gång tänkt på belöningen och förträffligheten av att förlåta och lägga ner? Har du någon gång ens brytt dig om att kanske bland de största och viktigaste handlingarna en troende gör, och den största typen av respekt en troende kan ta till sig, och den, en av de främsta anledningarna till att Allah lyfter upp den i detta liv och nästa, är att den förlåter? Varför har man inte valt att titta på dessa verser? Varför har man inte valt att titta på dessa hadither? Man letar bara efter de som visar sin egen rättighet och sitt eget överlag över andra. Och det här är egentligen egoistiskt. Det är inte en troendes egenskap som bryr sig om den andra och älskar för sin broder det man älskar för sig själv. För frågan som man ska ställa sig själv när man står och tittar sig själv i spegeln är det så här du vill bli behandlad? Och om du var i sådan situation och du hade underläge och du var den som någon stod över, hur skulle du vilja bli behandlad? I detta fall så är det du som står över och du som har överläge. Då ska du också vara den som behandlar situationen på det sättet. När man tittar på folks ilska och folks problem, så finner vi att Det är ett problem som sträcker sig i en väldigt lång period. Folk är arga på varandra länge och det gör mig bara mer besviken, mer ledsen, för att det tyder ytterligare återigen på hur lite man egentligen som troende bryr sig om förträffligheten och profeten sallallahu alaihi wasallams beordring att förlåta. För det troende är förlåtande. Det troende är förlåtande. En troende person, en person som verkligen tror på Allah och på domedagen och tror på profeterna och på änglarna och på böckerna och på ödet, han vet också att det tillhör hans perfektion av sin etikett och sin moral och sin tro och sina goda handlingar att han ska vara den förlåtande också, speciellt när det kommer till den troende. Och vi kommer att gå igenom det snart via bevisen. Du lever ännu, vilket tyder på att du ännu idag har chansen att förlåta, att lägga ner problem, att be om förlåtelse eller att vara den som förlåter, så att du kanske med detta kommer kunna träda in i paradiset. För jag lovar dig att vi är i behov varje dag, varje minut, varje sekund av någonting som är gott för oss. Vi är i behov varje dag av förlåtelse och vi är i behov av varje dag av de goda handlingar vi kan få, stora som små. Det är inte tillåtet för någon, och jag tror att varje människa känner till sig själv, att det är inte tillåtet för någon att tro att den inte är i behov av belöning så som den känner till sitt liv här. Man vet att man är så dålig och man vet att man har så mycket problem och man vet att man har så många brister att ta tag i egentligen, att du är i behov av varje lilla handling som varenda gång du säger subhanallah eller alhamdulillah eller varenda liten grej som du gör gott som Allah kommer ge dig belöning. Det här är du i behov av, för att du är väldigt illa till egentligen om man tittar på dina listor. När det kommer till listorna som Karam Katibin skrivit för dig som ska läggas fram på domedagen, om det är så att du skulle dö. Har man någon gång ställt sig mot spegeln, tittat sig i spegeln och ifrågasatt sina bekymmer, ifrågasatt sina problem, ifrågasatt de sakerna som man har oavklarat med folk och frågat sig, vad leder det till? Vad är det jag vill? Jag är arg, jag lägger inte av, jag fortsätter, jag förlåter inte. Jag bär det inom mig. Jag mår dåligt. Men vad leder det till? Vad vill du? Du kommer ändå dö imorgon. Om inte imorgon så övermorgon. Om inte övermorgon så om ett år. Om inte om ett år så fem år. Om inte fem år så tio år. Om inte tio år så hundra år. Men du kommer dö i alla fall. Vad leder det till? Vad vill du? Andra frågan är som man ska fråga sig är, har jag inte viktigare problem? Tittar man på en människas liv idag när det kommer till arbete, inkomst, familjära relationer och vilka plikter man har att ta tag i och vilka skyldigheter man har att ge sig av med. Du har större problem än att älta ett personligt problem med en individ och att inte lägga ner och ursäkta. Du har större problem än det här att ta tag i, ändå bryr du dig inte. Ändå så tar du inte till dig av denna egenskap. Därför är detta en påminnelse för den, för varje troende som kanske är i ett sådant fall. Eller kanske är en sådan individ som tagit till sig ett problem, rätt som fel. För det kan vara så att individen själv, personen, brodern, systern, att det kan vara någonting som den ältar, som den bär på sig, som den har rätt till. Den har rätt till att kräva rättighet, den har rätt till att säga att den är besviken, den har rätt till att säga att det gör ont eller att den är arg. Men fortfarande så är förträffligheten inte i att kräva sin rätt, det är bara mänskligt och egoistiskt. Kräver du rättigheten så får du belöningen för det och du får, så att säga, lönen i detta liv bara. För du får rätten till din sida. Du får ett förlåt. Du får ett domslut. Du får en betalning, skadestånd. Men det enda som du kan vinna på av detta i akhira är genom att förlåta. Är genom att förlåta. För förlåter du så får du i så fall belöning för det. Så varför gör man inte det här? När vi tittar på folks frågor så tittar man på i vilken grad och i vilken detalj folk faktiskt frågar frågor. Och det är till och med positivt. Men det handlar om antal raka'at. Kan man be fler raka'at? När kan man be nawafil? När kan man inte be nawafil? Kan man göra den här du'an? Kan man göra den här du'an? Är du'an så här eller är den så här? Det finns två stycken hadither. Vilken av dem använder man? När man sover gör man så här, den här du'an. Eller när man sover gör man den här du'an. När man vaknar kan man säga subhanallah. Det finns sådana här frågor som handlar om detaljer och handlar om små, små handlingar som Allah SWT belönar stort och väldigt mycket med. Det känner vi till. Men den personen som nu lägger vikt på att faktiskt räkna sina handlingar och vill ta tag i sina belöningar han kan få av detta lilla som han talar om som en dua, som en dhikr, som någonting. Varför vill den inte söka den större belöningen att vara den förlåtande och att förlåtande tillhör de största av handlingar? Vi ska titta på hur Allah SWT talar i Koranen om förlåtande och i att överse och i att låta saker vara och likså även i hadithen hur profeten sallallahu alaihi wasallam har talat om förlåtande. För det verkar som att folk har uppfattat det som att Koranen och Sunnan inte innehåller någonting om denna egenskap. Att det inte finns någonting om Koranen och Sunnan som talar om att vara en förlåtande individ. Det handlar bara om att ta sin rätt och att veta vem som har rätt och att köra över människan med att veta att man har rätt eller att man har en rättighet att ta till sig. Eller att man ska slå sig själv och hamna i fara för att man då sitter i ett tillstånd där man har en skyldighet att stå upp till och kanske inte klarar av den. Och då känner man sig dålig för att det finns en skyldighet som man inte klarar av att stå upp till. Men innan det så finns det en egenskap som är att förlåta och att vara den förlåtande, att överse problem och låta saker vara. Detta är någonting som Allah och profeten alaihi salatu wassalam talat om i många verser och många hadither som vi kommer ta idag. Och inte bara att vi tar dem som domar. Här talar Allah om förlåtelse, här talar Allah om förlåtelse. Nej, tänk också hur de längs upp och tänk på hur viktigt och hur ädelt det talas om och vilken belöning det finns i att få. Som Allah subhanahu wa ta'ala han säger, vi börjar ifrån surat al-Baqara, där Allah subhanahu wa ta'ala säger قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى. Att goda ord och förlåtelse är bättre än den sadaqa, den välgörenhet som leder till skada. Som om du gör sadaqa för att visa upp dig, eller att du gör sadaqa för att visa att du är bättre än någon. Den sadaqa och välgörenhet som leder till skada, oavsett om skadan är från att du har en dålig avsikt eller skadan är att den medför någonting dåligt, så säger Allah subhanahu wa ta'ala, han säger qawlun ma'rufun wa maghfiratun, att säga goda ord till någon, att vara förlåtande och säga förlåt, eller vara förlåtande och förlåta den. خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا. Dessa ord och denna förlåtelse är bättre än denna sadaqa som leder till skada. Så Allah SWT talar om det i surat Ali Imran. Allah säger وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Skynda er, troende, skynda er till förlåtelse från er Herre och det är paradis. Det är paradis som var bredd är lika stort som himlarna och jorden. Och iddat lil muttaqin, detta paradis som ni ska skynda er till, som är förberett för de gudsfruktiga. Vilka är de gudsfruktiga? Det här är Allahs subhanahu wa ta'alas råd, Allahs subhanahu wa ta'alas bud, Allahs subhanahu wa ta'alas beordring. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, skynda er, spring till Allahs förlåtelse och till det paradis som bredd och stor, lika stort som himlarna och jorden, som är förberedda för vem? Och iddat lil muttaqin, som är förberedda för de gudsfruktiga. Vilka är de här? Allah beskriver dem. Alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra, det är de som spenderar av sin ägodel, spenderar av sina pengar i gott tillstånd och i skada. Wal kadhimin al ghayd, de som lägger ner sin ilska. Wal afina anin nas, och förlåter människor. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de gudsfruktiga som skyndar sig till Allahs förlåtelse, som skyndar sig till Jannah. Det är de som inte bara ger sadaqat och gör goda handlingar, utan även de till och med والكاظمين الغيظ, de lägger ner och tar undan och trycker undan sin ilska, och inte bara att de slutar vara arga. والعافين عن الناس, de till och med förlåter människor. Den här versen är tillräcklig för att det här syftet med denna lektion och denna sittning ska vara. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de gudsfruktiga som Jannah är förberedd för. Som han beordrar att skynda sig till förlåtelsen, till Allahs förlåtelse. Att de är sådana som lägger undan sin ilska, lägger ner sina problem. وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, och de ursäktar och förlåter människor. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Araf, han beordrar profeten sallallahu alaihi wasallam, och han beordrar profeten alaihi salatu wasallam någonting som han inte särskiljer honom utan också är möjligt av andra, så gäller det även andra i denna umma. Han säger khudil afu wa amur bil ma'ruf, var förlåtande. Han säger om profeten sallallahu alaihi wasallam, var förlåtande och påbjud det goda. Var förlåtande. Folk kanske säger någonting, folk gör dig någonting illa, folk behandlar dig illa, khudil afu, var förlåtande, lägg undan. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den troendes etikett och hur han ska vara mot sin näste, mot sin broder, mot sin syster. Och man undrar verkligen när man tittar på hur folk behandlar varandra som troende, att man försöker hitta varenda brist, man försöker bekräfta och sprida varenda problem, man försöker hacka och leta upp varenda människa, eller varenda troende i alla fall, varenda troendes problem eller brist, så att man kan stå över och låta den vara under och anse sig själv vara bättre och låta den vara sämre. Inte för ett syfte, för det här är tillåtet. Det är tillåtet att påpeka en persons brist. Det är tillåtet att tala med någon om en persons brist för att vadå? För att kunna rätta till den och kunna medla för att det ska rättas till. Tala om en dom för att få en dom, ett domslut i sharia'an. Är det tillåtet? Det är tillåtet, halal, haram. Om man gör så här, är det okej? Okay? Det här är okej. Okay. Att till och med ta upp det med någon som kan göra rätt åt det, som kan påverka det eller som kan ge personen goda ord och råd. Det här är tillåtet att ta upp med. Men det här är inte vad vi finner folk göra. De tar upp det av skadeglädjes skull. De tar upp saker av skadeglädjes skull bara för att de vill och tycker det är kul. De säger, haha, där tog jag dig. Och man försöker ta tag i folks brister. Och man försöker ställa sig över dem och trycka ner dem så att de är under den. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den troendes egenskap. Ge inte emot det troende. Han säger, waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka lil mu'minin. Och sänk dina vingar för de troende. Sänk dem. Det högmod du har. Att du tror att du är någon. Ditt bemötande mot en troende. Ditt bemötande mot en broder, mot en syster. Sänk dina vingar. Tro inte att du är viktig. Och tro inte heller att allting handlar om din rättighet och din skyldighet. Och allting handlar om dina problem och lösningar på dem. Sänk dina vingar för de troende. وَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sänk dina vingar för de troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger gällande den troende och belöningen och den stora belöningen som finns i det. Han säger, man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Och den som förlåter och överser och rättar till, så kommer Allah sannoliken att ge honom belöning. Sen avslutar Allah subhanahu wa ta'ala med versen, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. För sannoliken han tycker inte om, Allah subhanahu wa ta'ala hatar förtryckare. För att det kan vara så att om personen har gjort sig rätt till att förlåtas och bett om ursäkt, eller en person som innan har gjort något fel och nu blivit en god person, och du fortfarande tar den för det här felet, fortfarande är arg för det här och inte förlåter, och att inte du söker belöningen i man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, att den som förlåter och rättar till och stärker banden mellan varandra, att den söker den belöningen, så kan det vara så att personen tills nu vidare, när han fortfarande är arg och tar den saken som var för 10 år sedan, att innahu la yuhibbu adh-dhalimin, att Allah subhanahu wa ta'ala sannligen han hatar förtryckare. För du är just nu en förtryckare. Du hamnar i att förtrycka den här människan som gjort sig värd din förlåtelse och gjort sig värd till att vara en person som du bemöter väl och sänker dina vingar för. Så ju Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqara talar om förlåtelsen, överseendet, att lägga undan problemen, att tycka gott om varandra, och säger an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Och att förlåta är närmast Guds fruktan. Man pratar om taqwa, hudan lil-muttaqin. Det är vägledning för vem? För de gudsfruktiga. Det här janna, u'iddat lil-muttaqin. Den är förberedd, skapad, utbredd för de troende, för de som är gudsfruktiga. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? För den som nu söker gudsfruktan, den som nu vill vara gudsfruktig, den som vill ha taqwa, den som vill ha iman. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Han säger, an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Och att förlåta är närmast taqwa. Det här är närmast, i detta fall, gudsfruktan. Så anser du dig vara den gudsfruktige? Eller söker du dig till att vara den gudsfruktige och gudsfruktan? I så fall, kom ihåg att an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Och att förlåta, att överse, att lägga ner, är närmast gudsfruktan i detta fall. Se hur Allah subhanahu wa ta'ala i surat Ali Imran, hur han beskriver profeten salawatullahi salamu alayhi. Han säger, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Och om det inte var för Allahs, eller genom Allahs barmhärtighet, så är du god och mjuk mot dem. Och här Allah subhanahu wa ta'ala talar om kuffar. I sitt kall mot det icke-troende. I sitt kall till det icke-troende. Och i sin behandling av dem när han kallar dem, att han är lugn med dem, att han tar det lugnt. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Främst dem och även sina sahaba runt dem, att genom Allahs barmhärtighet så är du mjuk mot dem. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Och om du hade varit den sträva med ett hårt hjärta, den arg sinta, så hade de sannligen sprungit ifrån dig. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver profeten sallallahu alaihi wa sallam med denna egenskap, att genom Allahs barmhärtighet så är han mjuk mot människor. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ. Och om han hade varit sträv och hård hjärtad, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, så hade de sprungit ifrån honom. Men sen beordrar han honom ytterligare, فَعْفُ عَنْهُمْ, så förlåt dem, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, och be om förlåtelse för dem. Det här är beordring från Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som han redan beskriver genom sin barmhärtighet, är den mjuke. Han är den som är mjuk, den som är god mot människor, den som behandlar dem väl, han som inte är hård mot dem så att de springer iväg. Han beordrar denna profet sallallahu alaihi, fa'fu anhum wastaghfir lahum, var förlåtande mot dem, förlåt dem, och även be om gör istighfar för dem, be om förlåtelse för dem. Det här är de verser, tydliga verser, som vi finner från Koranen, som beordrar oss, beskriver oss, om vi tillhör det troende, och nämner oss bland dem att det troende är sannoliken förlåtande. Och det här är förträffligheten och dygden som finns i att vara förlåtande och överse varandras brister och problem. Att lägga ner bekymmer, och att vara den som tar första steget till att sluta ha problem med varandra, eller att vara den som förlåter. Titta på profeten sallallahu alaihi wasallams hadither gällande detta ämne. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger: "والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا." I Sahih Muslim. Att vid den vars hand min själ är i. Och detta är en väldig hadith, en viktig hadith, som varje troende ska ha nära sitt bröst. Att vi den vars hand min själ är i, la tadkhulul janna, ni kommer inte att träda in i janna, hatta tu'minu, så länge ni inte tror. Och det här är bevis för att endast en troende kommer att träda in i janna, och endast en muslim, en mu'min, kommer att träda in i janna, inte vem som helst. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger: la tadkhulul janna hatta tu'minu, ni kommer inte att träda in i janna förutom att ni tror, men wa la tu'minu hatta tahabu, och ni kommer inte att träda in i janna och inte ha tro ens för att kunna träda in i janna, hatta tahabu, så länge ni inte älskar varandra, så länge ni inte har kärlek för varandra. Och en del av denna kärlek, en bit av denna kärlek, det är att åtminstone förlåta folks problem, och att åtminstone förlåta bekymmer, att se en större grad på denna kärlek och behandla den väl och vara nära den och bästa vän med den och bjuda hem den. Det där är sen, åtminstone förlåt personens problem. För nu, man kommer inte träda in i janna förutom att man är en troende, och man kommer inte vara en troende hatta tahabu, så länge ni inte har kärlek mellan varandra och älskar varandra. Sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam i en annan hadith i Sahih Bukhari: "Iyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith." Akta er för att anta, för sannoliken är antaganden det mest lögnaktiga talet. Det som du kommer fram till och tror om någon, att kanske, men kanske, och den kanske var så, eller den kanske sa så, för den kanske menade så här, och den kanske egentligen tyckte så här, men den kanske, man vet aldrig, för i den kanske var där, och den var där kanske för att alla dessa kanske, alla dessa antaganden, alla dessa jag tror, alla dessa man vet aldrig, alla dessa tänk om. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger: "Iyakum wadhann." Lägg alla dessa papperskorgen. Alla dessa antaganden, akta er. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, för sannoliken är dessa lögnaktiga antaganden från det mest lögnaktiga talet. Det stämmer sällan, det stämmer nästan aldrig. Självklart så finns det ett korrekt antagande när du känner till att en person är sämst, han är dålig, han är en lurdrejare, han skadar folk och sen kommer han skada en till. Han skadar varje dag folk och han lurar folk varje dag, han gör folk illa varje dag, han är en dålig person varje dag. Att anta om honom att han kommer vara dålig imorgon också, detta är korrekt. För detta är vad vi känner till om honom. Men tänk att vi pratar om en person, en troende, en broder, en syster som vi känner till gott om. Som vi vet gör gott, som vi vet ber fem gånger om dagen och har på sig jilbab och har skägg. Och ändå så tänk om, men man vet aldrig, men kanske, du vet aldrig. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att sannoliken dessa antaganden, de hör till akdabul hadith, de hör till de mest lögnaktiga talen som finns. Varför? För att de sällan stämmer. De stämmer nästan aldrig. Alla saker som du har antat, den gick ut dit för att, den kom hem sent för att, man vet aldrig för att, den träffade den personen för att. När det väl kommer till kritan så har du antagit en massa. Och sen har du hamnat i synd för att det inte var så, och du har antagit falskt om denna individ, och det var inte alls så alls, det var någonting gott istället. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam, som då återberättas i Adab al-Mufrad, att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som blir bestulen någonting, att den personen som blir bestulen någonting hemma hos sig, någon tar hans tv, någon tar hans Xbox, någon tar en strykjärn, den blir bestulen någonting, så den börjar tänka: "Nah, det kanske var den ena grannen. Sen tänker han igen, men tänk om man vet aldrig fönstret var öppet från det hållet. Det kanske var den. Det kanske var den. Och sen börjar den anta att det kanske är den ena eller kanske är den andra, kanske är den fjärde. Så att till och med som profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger att han antar så mycket om vem det kan vara omkring honom om, av gott folk, så att till slut han hamnar i större synd än den som tog oss stöld. Han som stal heter det. Han som stal, han hamnar i en synd. Men du som nu har antagit det värsta om dessa bröder, dessa systrar, du har hamnat i en större synd. Han som satt och tänkte, vem har stulit min tv eller vem har stulit mitt strykjärn? Du har hamnat i större synd för att du har antagit det värsta om dina bröder och dina systrar. Det här är varför profeten sallallahu alaihi wasallam, han förbjuder att anta. Antingen har du bevis, antingen har du belägg eller så bryr du dig inte. Antingen stämmer det och du kan göra någonting åt det och du kan påverka det och du kan rådge och du kan hjälpa och du kan lägga fram bevis. Du kan göra personen till det bättre eller så låter du det vara. Simpelt. Antingen så tar du hand om det på ett bra sätt. Ta det till gott folk som kan hjälpa dig att göra gott av det. Om inte avsikten är att göra gott med det, att hjälpa till med det, att rätta till med det, att göra det fina av det, i så fall lägg det åt sidan. Du behöver inte ha med saken att göra, för då antar du bara och så hamnar du i att gå emot profeten sallallahu alaihi wasallams förbud i att anta. Sen fortsätter hadithen om profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger وَلَا تَحَسَّسُ. Känn inte problem med varandra. وَلَا تَجَسَّسُ. Och var inte den de som spionerar på varandra. وَلَا تَحَسَدُ. Och ha inte avund mot varandra. Var inte avundsjuka på varandra. وَلَا تَدَابَرُ. Vänd inte varandra ryggen. Någon kommer till dig och han vill möta dig. Du vänder dig om som att du aldrig har sett honom. Du vill inte möta honom. Du vänder dig och går därifrån. Du väljer en annan väg. Du kommer inte till en träff. لَا تَدَابَرُ. Vänd inte ryggen till. Vänd inte ryggen om som att du aldrig känner honom. وَلَا تَبَاغَدُ. Hata inte varandra. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا. Och var bröder för Allahs skull så som Allah har beordrat er. Det här är profeten sallallahu alaihi wasallams hadith om en troendes etikett och moral. Hur en troende ska vara gentemot varandra och hur en troende ska tänka och behandla varandra. För att ens kunna komma till något av dessa kännetecken så måste man först kunna förlåta. För har du problem så kommer du genom ditt problem, genom din ilska, genom din yxa som du har lyft upp och inte lägger ner. Och inte sänker dina vingar, så kommer du genom detta ha problem. Du kommer börja spionera, du kommer börja tänka ont, du kommer börja ha avundsjuka, du kommer vända dig ifrån och byta väg och sticka iväg. Du kommer börja hata och då har du till slut gått emot alla saker som profeten sallallahu alaihi wasallam sa nej, nej, nej och du gör jo. Skäms man inte? Men det handlar om att förlåta och vara den förlåtande typen. Är det inte en dua som vi gör i Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afw fa'fu anni. Aisha radiyallahu ta'ala anha hon lär oss denna dua. Att profeten sallallahu alaihi wasallam lärde henne att i de sista nätterna i Ramadan, i de sista 10 nätterna i Ramadan, att hon ska säga Allahumma innaka afuun tuhibbul afw fa'fu anni. Att sannoliken, ja Allah, du är den som förlåter. Du är den som förlåter och du älskar förlåtelse. Så förlåt mig. Vad lär vi oss av denna hadith? Vi lär att Allah subhanahu wa ta'ala älskar förlåtelse. Han älskar att man förlåter. Han älskar att man förlåter så som Allah subhanahu wa ta'ala förlåter. Om att Allahs namn al-alim, att han är den som besitter all kunskap och är fullständig i sin kunskap. Om detta, att han beskrivs med detta namn och denna egenskap, att ha fullständig kunskap, är tillräckligt som dygd för att en person ska söka kunskap. Så är alla egenskaper om att Allah är den förlåtande, Allah är den som tar bort, Allah är den som överser, Allah är den som är barmhärtig i sin perfektion och höghet tillräckligt för att en person ska vara den som överser och den som förlåter. För sannoliken Allah älskar förlåtelse och då älskar han av det att du förlåter. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som har ilska och är arg på någon och är kapabel till att till och med ta sin rätt med det, att ta sin rätt och verkligen gå till en domstol och kanske till och med ha rätt att kunna få som han vill, att han är illa behandlad och därför är han arg. Han säger att den som klarar av att lägga undan och lägga ner sin ilska och sluta bry sig, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala låta den här personen komma fram inför alla på domedagen. Han kommer tas fram inför alla på domedagen och visas upp. Och han kommer få välja bland av hur eller in den han vill. På grund av att han har lagt ner sitt problem. På grund av att han har lagt ner sin ilska och lagt av. Översett och förlåtit. Han kommer tas fram inför alla på domedagen. Framför folket. Och visas upp att den här personen, han lade ner sin ilska. Han förlät. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa ismah yusmah lak, överse och du kommer överses. Och det här är någonting som vi känner till. Behandlar du någon på ett sätt, gör du fel på ett sätt, så kommer du kommer antagligen få bemöta likadant tillbaka. Är du god mot någon, du kommer finna att folk är goda mot dig. Är du dålig mot folk, kommer du finna att folk är dåliga mot dig. Och därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam ismah yusmah lak, överse folks problem, förlåt folk, ta inte tag i folks brister och problem och gör det till en grej mellan dig och dem. Överse dem och du kommer överses av dem. I Sahih ibn Hibban återberättas från profeten sallallahu alaihi wasallam att det frågas honom, han säger ayu ibadika az, vem av Allah subhanahu wa ta'alas tjänare är den mest ärade, mest älskade? Vem av Allahs tjänare är den mest ärade och mest högatade? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger qala alladhi idha qadara ghafar, den som är kapabel till att förlåta, den som är, om han har möjlighet kan förlåta, förlåter, den är den mest respekterade av alla tjänare. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger afdalul iman as-sabr was-samaha, att den högsta formen eller bästa typen av iman, och i en annan återberättning al-iman, sannoliken är tron, att ha tålamod med problem och att överse, as-samaha, att överse saker, överse folks problem, överse bekymmer, överse bråk, överse och vara förlåtande. Att från den främsta formen av iman och iman i sig själv, det är att ha tålamod och att vara överseende. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa också: "Man la yarham la yurham, wa man la yaghfir la yughfar lahu." Att den som inte är barmhärtig kommer inte det att vara barmhärtig mot. Den som inte är barmhärtig, han kommer inte det vara barmhärtig mot. Och den som inte förlåter, han kommer inte förlåtas. Den som inte är barmhärtig, han kommer generellt Allah subhanahu wa ta'ala främst, men även kan det vara så att det är skapelsen man pratar om, att även kommer Allah subhanahu wa ta'ala vända människor emot honom. Och den som inte är barmhärtig, han kommer inte vara barmhärtig mot. Och den som inte förlåter, han kommer inte förlåtas. Så se vilken dygd och vilken förträfflighet det finns i att lägga ner problem och förlåta. Allting handlar inte bara om domar och halal och haram och rätt och fel och skyldighet och rättighet. Det handlar om att Koranen vägleder till det bästa på alla plan, i alla fält. Och även här, så många hadither, så många verser som talar om förlåtelsen och att överse problem. Sen, profeten sallallahu alaihi wasallam, se hur viktigt det är nu här att faktiskt få folk att lägga ner sina problem. Att vara den tredje parten som löser problemen av folk och få folk att förlåta varandra. Profeten sallallahu alaihi wasallam, som det återberättas i Abu Dawud och Tirmidhi och en hadith som är sahih, att profeten alaihi salatu wassalam, han säger ala ukhbirukum بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. Ska jag inte informera er om vad som är bättre än fastan, bönen och välgörenhet? Ska jag inte informera er om vad som är bättre handling, vad som är en bättre handling än att fasta, be och ge i välgörenhet, ge sadaqa? قالوا بلى. De sa, varför berätta? Han säger إصلاح ذات البين. Att lösa folks problem och att rätta till folks situation och låta dem bli vänner igen. Att låta folk skapa sina band igen. Det här är bland de bästa handlingarna som finns. Och motsatsen är förstörande. Som det nämns i en annan hadith. Att motsatsen att förstöra folks band, detta är förstörande. Så som att lägga ihop och lösa folks problem och sätta ihop banden är den bästa handlingen, till och med bättre än fastan och bönen och sadaqa. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, som då återberättas i Al-Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari, återberättar att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa irhamu turhamu waghfiru yaghfiru Allahu lakum wa waynun lil musirrin. Att vara barmhärtiga, så kommer det vara barmhärtigt mot dig. Var barmhärtiga, så kommer du att bemötas av barmhärtighet. Och förlåt, var förlåtande, överse folks fel, förlåt saker, så kommer sannligen Allah att förlåta er. Wa waynun lil musirrin. Och veden, och även ve, när vi pratar om ve så handlar det om helvetet. Ve den, eller i helvetet, är den som är musir. Som även fast han kan förlåta, även fast han får förlåtelse, även fast om folk ber om ursäkt, även om saken är gammal, han fortfarande står kvar på sin grej och han ger sig inte. Nej, det du gjorde fel. Nej, förlåt och lös. Nej, fortfarande. Nej. Han står fast vid att han har rätt och att han ska vara arg och han ska hata den här personen, han ska bojkotta den här personen. Så profeten sallallahu alaihi wasallam i samband med att påpeka att en muslim ska vara den som förlåter och att om du förlåter så kommer Allah förlåta dig och om du är barmhärtig så kommer Allah vara dig barmhärtig, så säger han samtidigt med wailul lil musirrin, och ve den som håller fast och står fast, är stubborn, alltså verkligen står fast vid sin sak och inte ger sig, aldrig lägger ner. Och vi finner när vi tittar på folks problem egentligen som är små bekymmer, och när man gräver i dem lite så finner vi också att det inte finns bekymmer. Men de står fast vid sin sak och de vägrar. De är inte i närheten och vägrar att lägga ner. Wailul lil musirri. Lägg ner, försök lösa problem, förlåt, avsluta och få belöningen som Allah subhanahu wa ta'ala lovat oss. Och därför så går vi tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallams allmänna råd som ligger i grund till allt det här och som kommer kunna lösa allt det här och som tillhör den bästa av bästa handlingar. Det är att profeten sallallahu alaihi wasallam säger la taghdab wa lakal janna, bli inte arg och du får janna. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.